Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv.
Det är ganska meningslöst ändå att vilja göra de distinktionerna mellan människor och säga du är rasist, du är inte rasist. Det hjälper ingen framåt.
Vad är egentligen identitetspolitik? Vad som låter som en politik som utgår från identitet är egentligen någonting annat idag. Det här ordet har blivit ett sätt att avfärda andra människor. För istället för att ta argument på allvar så kan man använda det för att avfärda någon och för att det påminner om att det kanske finns ett perspektiv som avviker från normen som de för fram. Så när man säger att någon håller på med identitetspolitik då antar man att de talar egen sak eller så försöker man få det att verka så i alla fall för att liksom misskreditera dem. De kanske bara vill göra normen mer inkluderande eller diskutera normen och poängtera att den finns. Då säger man identitetspolitik som om att någon kunde argumentera för politik utan att det fanns en identitet bakom. Att vara moderat eller miljöpartist är ju för övrigt också identiteter. Som vit medelåldersman så har jag förstås privilegiet att inte behöva tänka så mycket på de här frågorna alls. Det jag är normen och då är det så att normen blir osynlig för mig. Och det är som att det inte fanns någon norm fast den finns där. Hur som helst, när jag började intressera och engagera mig för jämställdhetsfrågor och mångfaldsfrågor då blev jag snabbt medveten om att mina egna privilegier finns där. Och det behöver man ju ha koll på innan man kämpar för någon som inte har de där privilegierna. Så hur ser det ut i världen då? I världen och i Sverige också för den delen så är normen att bli vit, heterosexuell, cisman med en normfungerande kropp. Det är så världen är uppbyggd och allting utgår från det. Så om det stämmer in på dig så då har du privilegier oavsett om du är medveten om det eller inte, oavsett om du vill erkänna det eller inte. Men det betyder förklart inte att ditt liv är problemfritt med någon slags automatik. Nej, men däremot betyder det att ditt ursprung, din sexuella läggning, ditt kön och din kropp i alla fall inte gör livet svårare för dig. En person som funderat mycket på privilegier och som jag beundrar fanns förmåga att formulera sig de här frågorna, det är Kitimbwa Sabuni. Som talesperson för Afrosvenskarnas riksförbund och Muslimska mänskliga rättighetskommittén så har han etablerat sig som en tydlig och saklig röst gällande inkludering och exkludering. Och jag tycker dessutom att han gör det på ett sätt som är icke-skambeläggande. För det gör att folk som jag kan närma sig den här frågan kanske lite mera utan att bli rädda att anklaga för saker och ting. För det är klart att jag var nervös inför vårt samtal. Två anledningar till det. Dels för att jag var orolig att framstå som en idiot för att jag har privilegier jag inte är medveten om. Och dels för att risken alltid finns att folk ska rycka saker ur sitt sammanhang när man spelar in såna här grejer. Att de ska posta någonstans att någonting som jag eller Kitimbwa säger och så göra en stor grej av det. Liksom. Men det blir en risk man får ta och resultatet blir bra tycker jag. Och tycker du också det? Ja men tipsa andra då om den här podden. Det är så den sprids. Och som vanligt vill du ge mig beröm eller bannor, ja då kan du göra det på samma adress. perspektiv@pergranqvist.se perspektiv@pergranqvist.se och det är Per med och Granqvist med KV. Där kan du också mejla om det finns andra än men tycker att jag ska fördjupa mig och se om det finns perspektiv man kan tillföra där. Med det sagt, här kommer Kitimbwa Sabuni. Vad är privilegier?
Privilegier, Per, det är något som en hel del människor har på olika sätt. Det är fördelar. Det är saker som gör livet enklare för personer som är bärare av den. Jag skulle säga att kopplat till det jag håller på med mycket så är privilegier när samhället är organiserat, anpassat, bygger på de perspektiven som du delar, de behoven som du har och de intressen som du har. Det är privilegier. Som många människor har, eller som vi människor är socialiserade in i att inte se. Vilket är också ett sätt att legitimera privilegier eftersom de som har dem.
Vi har ärvt dem i någon mån alltså.
Ja, det har man gjort. Men man är också med på projektet att cementera privilegier, legitimera privilegier och bevara och utsträcka privilegier. För det vore förenklat tycker jag att säga att jag har bara ärvt det här, jag ville inte det här och nu är det så här.
För just det.
Varje generation, varje enskild aktör är med och reproducerar privilegier genom saker vi gör och saker vi låter bli att göra.
Borde vi prata om rättvisa och orättvisa istället?
Ja, det har väl med det att göra.
Eller är det bara effekten av privilegiet?
Det har ju med det att göra, men när man pratar om privilegier så handlar det om att man försöker konceptualisera någonting som rör rättvisa och orättvisa. Jag kan säga att intressant tycker jag det är att vi har en del diskussioner om privilegier. Själva begreppet rättvisa, orättvisa eller social rättvisa pratas det väldigt lite om.
Varför är det så, tror du?
Alltså, det utmanar ju privilegier. Det här är ju filosofiska frågor. Det är liksom grundläggande frågor som kan ställa hela samhället på ända. Vi är ju tränade att tycka att vad man än har, vilket samhälle vi än har, så är det bra. Så är det legitimt. Så är det okej. Okay. Och den som börjar prata om rättvisa eller den som börjar prata om privilegier är på väg att utmana och ifrågasätta.
Lite sådär som att alla tror att de har en normal barndom i början i alla fall.
Ungefär så. Mm. Precis.
Har vi alla privilegier? För jag tänker att alla borde väl ha privilegier av någon sort. Alla saknar väl inte alla privilegier på något område heller samtidigt. Jag tänker på en god vän som har ett adligt efternamn och hon får alltid betala mer när hantverkare ska göra arbeten.
Är det verkligen sant det? Mm. Alltså, jag skulle vilja säga att jag håller mig till de privilegier som är produkter av samhällsstrukturer och hur vissa sociala identiteter premieras över andra. Och då pratar vi om sådana identiteter som klass, kön, sexuell läggning, ras och så vidare. Och där så kan ju alla vara privilegierade utifrån en viss aspekt, till exempel funktionsvariation, säg. Och sen kan du vara diskriminerad eller underprivilegierad utifrån ras, hudfärg, utifrån kön och så vidare. Så att de här olika formerna av maktordningar, som man säger, de samspelar med varandra.
Behövs inte maktordning i ett samhälle då för att liksom skapa någon slags ordning? Jag menar inte att det här är något som är gjort av naturen eller att det måste vara på ett och samma sätt, men behöver vi inte alltid ha någon typ av hierarki för att organisera oss i ett samhälle?
Jag skulle säga så här, att vi lever i vad vi kallar liberala demokratier som har som sin utgångspunkt egalitarianism, alltså likhet inför lagen och så vidare. Och det är en utgångspunkt för demokratin. Så när man börjar med den där typen av diskurs som ni introducerar här och säger, behöver vi inte lite hierarki? Behöver vi inte en kung? Behöver vi inte rassegregation? Behöver vi inte patriarkatet, att det cementeras eller kodifieras i lagar och så vidare? Nej, det ställer jag inte upp på. Inte så där enkelt. Då får man berätta lite mer vad man menar.
Du menar att då är man inne på ett sluttande plan?
Ja, men visst. Men det är klart att det finns överordning och underordning. Vi lever i kapitalistiska samhällen. Vi lever i samhällen där om du har mycket pengar så har du mer makt än folk som inte har mycket pengar. Och med det koncentrerade välståndet vi har idag så är det tydligare och tydligare att det här ekonomiska makten också översätts till politisk makt. Och det här borde oroa människor som tycker demokrati är viktigt. Nej, ojämlikhet är inte bra. Och sen finns det en grad av ojämlikhet när demokratin har gått förlorad. Och det är dit vi inte vill gå. Sen kan jag medge att det sannolikt kommer finnas olika former av ojämlikheter i samhället långt framöver. Men det betyder inte att vi inte ska jobba mot dem.
Nej, för det blir lätt att man hamnar där, tänker jag också, det här med att vänstern blir ju alltid beskylld för att vara radikal och högern för konservativ. Och samtidigt är det ju det som är lite grejen. Vänstern ifrågasätter strukturer och har gjort det i 250 år och vill förändra snabbt utifrån via revolution. Och så har vi högern som inte vill gå för fort fram, utan därför kanske också misstänks alltid vara liksom rädda om just att sin egen makt och sådär. Det finns några sådana här krafter i STPL i samhället som alltid kommer att finnas. Sen kräver ju också att vi också alltid ifrågasätta då. Vi kan säga, nu var vi färdiga med det här.
Jag måste ändå säga att jag tycker det där ganska mycket återspeglar makten över diskursen. Jag tycker det var ganska länge sedan som vänstern var radikal i något avseende alls. Till exempel de saker som jag pratar om, det är ju förankrade i liksom det internationella normsystemet för mänskliga rättigheter. Rätten att inte bli diskriminerad på grund av sin hudfärg, antirasism, det är vad det handlar om. Det borde inte vara radikalt. Den här högern som vi pratar om, som inte är radikal, som kallas sig konservativ ibland. Om man tittar på vad den har lyckats med att åstadkomma, om vi säger från tidigt 70-tal fram till idag, i termer av hur välståndet är fördelat. Idag säger man, liksom i USA, att sättet som förmögenheten är fördelad, alltså välståndet, så är det i paritet med hur det såg ut innan depressionen, var det 1927. Och den här tillväxten som Trump är så stolt över, som har tillkommit efter finanskrisen 2008. 95% av den ökningen i inkomst har gått till de 1% rikaste. Det där skulle jag säga är i allra högsta grad radikalt. Och produkten av en medveten politisk strategi. Och fortfarande så är det de som säger att ska vi ha lite fördelningspolitik här och någonting liknande där som anses radikala.
Vad är det som hände på 70-talet som snabbar på den här utvecklingen därefter?
Det finns ju mycket diskussioner om det där, men jag tycker det är en intressant tänkare som jag hört. Han menade att kapitalismen hade kommit till en plats där man hade ett problem med vinsterna. Man kunde helt enkelt inte få den avkastning på kapital som man behövde. Man upplevde att arbetare tog för stor del av inkomsterna. Sen hade man ju haft den här tillväxten, den här gyllene 30-åren från 40-talet och så vidare. Man kunde dela på det här.
Precis.
Och det var slut.
Så 73, då kom John Kipper och då är det slut.
Ja, precis. Så vad göra? Och han menar snarare att det vi kallar nyliberalism egentligen är den enda kapitalismen som går att ha kvar. Om man ska kunna få avkastning på sitt kapital. Ja, då måste man syssla med det här som man kallar landgrabbing. Att man gör marknader av allt mer och mer saker som inte var marknader tidigare. Man kommodifierar saker som utbildning, sjukvård och liknande för att man ska kunna få ut mera vinster i det. Arbetare som får sämre och sämre villkor ska uppmanas till att bli entreprenörer istället och bygga upp sina varumärken och på individuell nivå lösa kollektiva utmaningar. Så att det är vad som hände någonstans kanske man kan säga, och nu är vi där vi befinner oss idag. Men det jag tycker är mest fascinerande med nyliberalism och individualism och så vidare, det är att det är inte bara ett ekonomiskt projekt, i allra högsta grad ett kulturellt och pedagogiskt projekt som har påverkat hur människor tänker, förhåller sig till världen. Och den diskussionen har man ju alldeles för liten grad. Och det är en filosofisk diskussion som rättvisa.
Jag tänker också på att efter börskraschen där 27 så sker också ett skifte, runt omkring det sker ett skifte när man pratar om det här på, framförallt på amerikanska. Innan så pratar man ofta om liksom att någon var drabbad av olycka. Det har vi också i svenskan och i Europa, men man är drabbad av olycka. Ja, det är en olycklig sate liksom. Han kunde inte hjälpa det, men en del människor, det är som livet fördelar saker, ting man kan inte göra så mycket, men man är olycklig människa och som sin och dem, och som någon som var liksom sin egen lyckas smed. Men efter den här krisen så blir det mycket mer att man pratar om den egen lyckas smed. Det är en del av liksom den amerikanska drömmen. Du kan bli vad du blir. Det kommer i den sammanhanget där. Det har ju varit liksom bubblat sin immigrationen på 1800-talet, men det är just efter krisen som slår igenom så här. Nu kan du bli din egen lyckas smed om du bara jobbar hårt. Och det låter ju fint, men baksidan av det är att om du är fattig eller om du inte lyckas, då är det ditt fel. Innan har det alltid varit någon annans, ja men olyckan, det är olyckligt drabbat liksom. Och nu plötsligt är det ditt liksom. Och det är lite samma där som kanske händer under 70-talet. Och frågan är om inte vi ser samma sak nu efter den här finanskrisen, när vi ser hur pengarna fördelas, som sagt, som du tog inne på. Vi har pratat om 1%, vi pratar om hela liksom, den där motståndsrörelsen som fanns i Occupy Wall Street i Zuccotti Park. Det är ju någonting här som är intressant, och det är också när jag ville prata med dig om privilegier, det är ju också det, för det här när ibland säger vi att du måste vara medveten om dina egna privilegier för att kämpa för någon annan. Först måste du ha koll på det. Du kan inte bara tro att världen är som världen är. Och så samtidigt blir det, vem som lyssnar på det, så är ju ordet väldigt laddat. Jag blev intervjuad i någon podd här förra året, och så pratade vi om privilegier, och de gick på mig, jag är vit medelålders man i media, så att liksom jag har ju alla privilegier som finns. Och så sa jag, men jag har ju en del privilegier liksom. Och han som intervjuade mig, han blev liksom lite stött. För han trodde att jag menade så här, jag har privilegier, lalalala, det har inte du. Det finns ju någonting i det här som är liksom väldigt intressant. Och jag undrar varför vi inte pratar egentligen mer om det där.
Jo, jag skulle också säga så här att det som är intressant som också hände efter 70-talet, det var ju att den där gyllene 30 åren efter andra världskriget, de var ju bra för kapitalister i väst. De var bra för arbetare i väst, som i någon mening fick dela det här välståndet. Men på den globala arenan, de produktionskedjor man hade, hur olika grupper klarade sig, så levde en stor del av världens befolkning i kolonier som var exploaterade. Så för dem var ju aldrig det här gyllene 30 åren av kapitalism en solskenshistoria. Och vad som hände sen, det var ju att kapitalisterna i väst vände sig och började kannibalisera på de egna arbetarna, den egen befolkningen. Och då hade man den här diskussionen då om din egen lyckas med. Det var inte att vi stack med kapitalet och började investera annanstans eller att vi försämrade dina villkor. Det var ditt eget problem. Du var inte så bra på att stärka ditt varumärke. Men det finns en politisk kraft som kommit med en motdiskurs. Och det är ju den här aggressiva vita nationalismen som faktiskt pratar om att framförallt vita män har drabbats av en kollektiv, att de kollektivt har utsatts och svikits av förrädare till förmån för andra grupper, för de som håller på med identitetspolitik och kvinnors rättigheter, hbtq-personer och inte minst människor som inte vitas.
Just det, det är de som alltid viftar med det här reallönutvecklingen stagnerar 75 eller någonting, sen har egentligen ingen fått en löneökning sen dess i arbetarklassen. Liksom.
Ja, men precis, men det är intressant att när vita människor drabbas också, då börjar den här idén ändå från vissa håll om att det är en kollektiv utsatthet. Man börjar prata om arbetaren har drabbats. Det är den vita arbetaren. I det här valet i USA pratade man väldigt mycket om den, liksom hur arbetarna har utsatts ändå, den vita arbetaren. Även om det inte varken demokrater eller republikaner ville göra någonting för dem, så fanns det med i samtalet.
Mm.
Och medan rasminoriteter i USA har lidit sen den där landets tillkomst, som kom till som den första, man säger, nationen för vita människor, vita bosättare, så har ingen pratat på det sättet om att de också har varit drabbade, utan det var först nu. Men tyvärr inte på ett sätt som bygger på en solidaritet med tidigare utsatta grupper, utan snarare sätter grupper mot varandra.
När man tittar tillbaka på vad vi pratar om i Sverige, en grej som jag gått och funderat på, det är att använder du ordet ras och så pratar du om det och så pratar du om USA, och då känner jag mig helt bekväm att prata om ras nu. Det är klart det är olika raser där och man pratar om sig och så liksom. Och sen när vi pratar om, skulle vi prata om ras i Sverige, så är det någonting i mig som vänder sig mot det. Och jag tänker att det är någonting som jag har fått med mig i folkhemmet. Mm. Någonting som vi har blivit programmerade här kanske om att vi löste alla de där problemen. Mm. Vi löste under de här liksom, 30 rekordåren. Mm. Vi löste det, vi såg till att allting var bra. Staten tar ensamt ansvar för att de ska bara tjäna så mycket pengar de kan. Betala in så mycket pengar som möjligt till staten. Där vi har en välutbildad tjänstemannakår som fördelar här jämt. Allt är liksom klockfärdigt.
Mm. Mm. Mm.
Men vi har ju uppenbarligen ett problem i Sverige med ras. Jag känner mig dubbel här. Vad tänker du kring det?
Alltså jag tänker så här att delvis så väljer vi att ha en väldigt begränsad historisk horisont när vi pratar om de här sakerna i Sverige. Som att vi får gå tillbaka 30-40 år i historien för att förstå de här frågorna. Jag skulle säga att de här vita bosättarkolonierna som blev produkten av den europeiska expansionen, som byggde på rastänkande, som var det som det var i kraft av det som man menade att vita människor hade rätten att fördriva andra människor och bosätta sig på det, exploatera deras resurser och deras arbetskraft. Sådana nationer som USA, Australien, Sydafrika är alla produkter av det. Och där borta fick man ju direkt hantera frågan om ras. Delvis för att man behövde göra sig av med ursprungsbefolkningen. Delvis för att det byggde på ett förslavande av afrikaner. Och de fanns där bland dig. Då kan du inte undvika frågan. Men de europeiska finansiärerna som egentligen låg bakom det här i de europeiska metropolerna, i Paris, i London, i Amsterdam, i Köpenhamn, Stockholm, behöver man ju inte förhålla sig till det. Där kan man ju vara rasblinda. Där kan man mena att alla människor är lika, men det är där borta i vildmarken som man måste ta itu med det här. Det finns väldigt många filosofer som pratar just om
den svartmuskiga främlingen som jag alltid är skrämmande.
Och vad händer nu? Jo, nu så på grund av historiska skeenden så har många icke-vita människor kommit hit till Europa som är en produkt av vår koloniala historia. Så nu har det här kommit tillbaka till Europa och nu måste man förhålla sig till att vi lever i multietniska samhällen som också är skiktade utifrån ras.
Mm.
Och då plötsligt kommer de här frågorna upp till ytan. Och nu är Sverige lika multietniskt som Storbritannien och står inför samma utmaningar kring de här frågorna som väl USA gör. Jag kan ju säga så här att om jag går in på en typisk arbetsplats som den där vi är på nu, jag ska inte säga namnet, men det är väldigt vitt här. Det är väldigt vitt på det kontoret där jag jobbar också. Sen finns det arbetsplatser som är väldigt icke-vita. Och vi kan alla utifrån de kroppar vi tittar på, dra slutsatser om ungefär var vissa personer hör hemma i termer av vilka typer av jobb de jobbar i och var de bor geografiskt. Och det är ju samma som man har i USA, som man har i Sydafrika och så vidare. Så att det här är ju bara ett sätt att dominerande kulturella gruppen kan lyfta bort den frågan.
Alltså när man pratar om att nej, vi ska säga etnicitet istället för ras. Mm. För att man är rädd för att kanske bli ihopkopplad med, inte minst vår egen historia om rasbiologi och sådär liksom. Är det rätt eller är det att ducka för liksom den grundläggande frågan om att vi befinner oss i en struktur som i någon mån ju är rasistisk, eftersom det ju finns ganska mycket fakta nu som visar att om du har en annan hudfärg än vit, och särskilt om du är svart, så har du liksom lägre lön och svåra möjligheter och sådär.
Alltså jag tycker nog man kan, när det kommer till makt och agens och så vidare, så tycker jag man kan lära sig mycket av postmoderna tänkare som understryker det här med diskurs och språk. Språk är oerhört viktigt. För det är alltså inte bara viktigt att vi har ett exakt språk, utan det avgör också med vad man kan se och vad som kan bli formuleras som politiska problem. Etnicitet är en sak. Det handlar om folk som har gemensamma språk, föreställningar om gemensamt historiskt ursprung. Det handlar om gemensamma kulturer och så vidare. Jag har en etnicitet som, det kan man diskutera, beroende på vilken etnicitet har jag då? Vad befinner jag mig kulturellt och så vidare? Mm. Men ofta skulle man associera min etnicitet till platsen där jag är född och folket inom den nationen där jag är född. Och den etniciteten vet ingen om vad det är. Jag är ju född i ett land där det finns mer än 200 olika etniciteter. Mm. Men här i Sverige rasifieras jag som svart. Det är så jag förstås. Det är utifrån det som folk har olika typer av sociala förväntningar på mig. Och det är utifrån det som jag placeras i olika hierarkier. Att vara svart är inte en etnicitet. Det är en raskategori. Sen om svenska tycker att ras är ett obehagligt ord. Okej, hitta ett annat ord i så fall. Men vifta inte bort det.
Nej, för det handlar ju om den här postmoderna diskussionen. Liksom. Man blir liksom arg på Foucault som har fuckat upp allting. För att det blir så här, det blir en diskussion om hur vi diskuterar. Mm. Istället om liksom, okej, använd vilket ord du vill. Mm. Men nu är det här. Mm. Jag tycker att man ska klart undvika vissa ord. Jag menar, N-ordet är väl det uppenbara och enkla exemplet där. För att liksom, skitsamma vad du tycker om det. Om du säger ett ord som gör någon annan människa ledsen, sluta med det. Precis som att du inte kallar någon för något annat dumt ord. Liksom. Och då blir det en diskussion om det istället för det grundläggande. Det är ett sätt att förskjuta.
Ja, fast jag tycker ändå det är en viss skillnad då. Det här ras är ju ett teoretiskt begrepp. Det är ju vetenskapligt för att fånga någonting som en del av vår verklighet. Mm. Och det kan närmast jämföras vid genus. Frågan om män och kvinnor och rättvisa och hur samhället är strukturerat handlar ju inte om biologi, utan det handlar om alla möjliga saker som vi människor, alla konstruktioner som vi associerar till biologiskt kön, och hur vi kategoriserar människor där och sen har olika sociala förväntningar på dem och sen har olika livsutfall beroende på det och så vidare. Och det gäller samma sak när det kommer till hudfärg och andra utseende markörer, att vi kategoriserar människor och olika sociala förväntningar på dem och har olika livsutfall. Vi bor på olika ställen, vi har olika möjligheter på arbetsmarknaden och så vidare. Det här måste man ha ett ord för. Och i teoribildningen idag så pratar man om rasifiering som en process då, där människor rasifieras, men produkten av det är ju ras och genus. Alltså, det är ju produkten av hur
så rasifieringsdebatten är ett sätt att närma sig det här utan att behöva säga R-ordet.
Ja, men jag vill ändå mena att det här är en pseudodiskussion. Alltså.
Ja.
För att alltså, de människor som inte vill ha det här samtalet pratar hela tiden om rasfrågor. Jag blir ju anklagad, Kitting Wasabuni pratar bara om ras, han pratar bara om rasism, av personer som har betalt för att skriva i ledande tidningar, kolumnister och så vidare. Och det enda de skriver om är rasfrågor, i och med att de pratar om människor som är rasifierade som problematiska för att de tar upp rättvisefrågor, eller så pratar de väldigt mycket om
Men varför pekar vi inte ut om att de pratar om rasfrågor, eller varför låter det inte som att de pratar om rasfrågor? Kan du ungefär tänka mig vilka du tänker på? Är det för att de är vita?
Precis. Och du har alltid
Och vit är inte en ras.
Nej, precis. Det finns ett osynliggörande av vithet som en särställning och en särart. Och det går lite tillbaka på hela grejen. Alltså, vi bor ju i nationstater som är en historisk konstruktion som inte är så gammal. Som bygger på att människor av olika nationer har rätt till självbestämmande. Men redan då när man bestämde sig för att organisera världen på det här sättet så förstod man att det skulle finnas minoriteter inom de här nationstaterna. Och deras rättigheter var centrala. Jag tänker på nationernas förbundsbildande och efter Versaillesfreden och grejer. Och där börjar man prata om rättighetstänk, alltså minoritetsgruppers rättighetstänk. Idag, när vi pratar om minoritetsgruppers rättighetstänk, som är en självklar del och förankrad i det internationella ramsystemet för mänskliga rättigheter, så anklagas vi för att syssla med något som kallas identitetspolitik. Och det är per definition dåligt. Och den stackars vänstern, som är så svag när det kommer till att liksom kunna diskursivt fightas med högern och de reaktionära, de springer ju också från det som kallas identitetspolitik istället för att stå upp för rättvisa och utsatta minoriteter.
Ja, för identitetspolitik är liksom ett svårt begrepp, för det är ju liksom någonting med... Alltså all politik handlar väl om grupper som utifrån just sina erfarenheter föreslår saker som gör just deras vardag bättre. Mm. Allt är väl identitetspolitik. Jag tänker på Moderaterna har en hyggligt stark identitet, miljöpartister också. Men det är någonting i att man använder det som det har blivit ett begrepp att avfärda någon.
Ja, men precis. Och om man har till och med lyckats göra en sån här väldigt begränsad bestämning av det. För det är som du säger, all identitetspolitik är ju politik som utgår från en identitet och liksom kollektiva intressen som den gruppen har. Men man har bestämt sig för att nej, när vi pratar om identitetspolitik så pratar vi om sociokulturella grupper ställningstaganden för deras rättigheter. Och vilka är det som har ett behov av att göra sådana ställningstaganden? Det är ju minoriteter i nationstaten. Alltså majoriteten av de dominerande grupperna. Staten är ju redan strukturerad utifrån deras utgångspunkter, utifrån deras perspektiv, utifrån deras behov. Så de kan bara prata om att låt oss behålla det vi har. Och det anses aldrig som att vara identitetspolitik, att säga att vi behåller det vi har. Fast det givetvis gynnar vissa sociala identiteter. Mm. Och det är egentligen, för mig är det ett så dåligt trick. För det är inte ens snyggt. Alltså de som håller på med det här starkast, det är så uppenbart hur vitt identitetspolitiska de är. Och hur hårt de arbetar för att slå ner på minoriteters legitima krav på rättvisa.
Så hur får vi en bättre diskussion? Vad skulle du önska? All typ av norm måste ju... Det handlar om att utvidga normen. Utvidga vilka som har makt och få inflytande, vilka som är inbjudna till bordet och etc. Och de enda som kan göra det är ju de som redan är normen. Så då har jag ju ett större ansvar eftersom jag har hudfärg som en palsternacka, till skillnad från dig då. Men hur närmar vi oss det här? Är det att inse sina egna privilegier? Är det att komma ut som smygrasist eller smårasist och säga att jag har med mig de här grejerna hemma för jag vet fan vad jag ska göra av det?
Jag tror det är en bra fråga. Alltså, jag tror att vi måste förstå att när intressen står mot varandra så kommer det att ske någon form av kamp kring det. Liksom. Om vi tänker oss att vi ändå lever i vad man kallar en deliberativ demokrati där olika grupper och intressen ska kunna ställas mot varandra och man ska kunna göra olika typer av förhandlingar, så kanske det här är oundvikligt och det kanske är bättre att vi gör det här diskursivt, liksom i samtal. Och det är klart att det kommer kunna användas olika metoder för det. Och det är klart att någon som har makt, alltså de som kan få ut sin röst och höras med en andra, de som äger tidningar eller de som rekryteras till att skriva i tidningar och medier för att deras perspektiv passar in hos de som är mäktiga och har intresse, de kommer ha delvis en fördel. Vad jag skulle vilja se dock, det är lite mera mod. Och att man inte låter sig liksom ägas så lätt av de här, tycker jag, bland de som kanske själva...
Men är det mod hos minoritetsgrupperna vi använder det uttrycket? Eller är det mod hos majoritetsgruppen?
Jag skulle vilja säga lite hos båda, men framförallt hos majoritetsgrupper. Alltså det finns ju människor som tror på rättvisa och vill ha inkluderande samhällen och så vidare. Men när de stöter på patrull, motstånd, då kan de inte stå upp för det. Liksom. Vi har en idé om att folk som vill vara antirasistiska, Jag tror att man kan vara passivt antirasistisk. Att vara antirasist i sin tid inte innebär att vara motstånd mot någonting. Inte innebär att man kommer sätta på patrull. Och så säger de, jag älskar Martin Luther King och han sa att alla skulle vara lika. Alltså Martin Luther King, han var på FBI's mest farligaste svarta mannen i USA. Du gjorde allt att förstöra hans liv och motverka det han jobbade med. Och det är vad du får om du jobbar antirasistiskt och utmanar.
Vad skulle passiv antirasist bestå i? Att man inte själv förolämpar andra människor? Det är lite
passiv antirasism, det är när man säger så här, jag tror att alla människor är lika mycket värda och jag är emot rasism, och sen sätter man sig. Och där befinner sig typ 99% av befolkningen, eller kanske 90, vad vet jag.
Och är man aktiv antirasist så tar man fighten, man försöker ändra systemet. Det kan vara en högljudd fight eller kan vara en lågmäld fight.
Precis, man är med aktivt nedmonterar den vita privilegiestrukturen. Då är man ju medveten om sina privilegier till exempel. Om man förstår frågan om rasism som någonting som har att göra med materiella villkor för människor. Vet, när man pratar om jämställdhet så pratar man inte så mycket om det här med mäns tolerans mot kvinnor. Man pratar ju om liksom halva makten, hela lönen. På den nivån så pratar vi ju inte om rasism och ras i Sverige på någon nivå. Jag var med och beställde en rapport som släpptes av Länsstyrelsen som visar på skillnaderna i löner mellan vita svenskar och svarta svenskar när de har samma utbildningsbakgrund. Och det var liksom ett gapet var typ... vita svenskar med 3 år i högskoleutbildning har 33% högre lön än afrosvenskar med samma utbildning, även när de har fått den utbildningen i Sverige. Alltså, det här gapet är ju galet. Och alla var mest bara så här, oj, chock, konstigt, och vi pratar inte mer om det här. Det finns liksom inga politiska ramifikationer eller hur gör vi nu, utan det var bara chockerat.
Men för jag sökte för vårt samtal, så sökte jag lite så här på fakta om det, och då hittade jag den där rapporten, men jag hittade ju väldigt lite annat.
Ja, men visst.
Men jag tänkte, får man ens registrera etnicitet i Sverige? Precis som man i USA, när man anmäler sig någonstans, kan man ju då få fylla i det som ras.
Alltså det finns ju massa såna här mytbildningar kring det här. Ungefär som att du behöver registrera etnicitet för att veta hur du förhåller sig med människors inkomster utifrån bakgrund. Det behöver du inte göra. Det är lika lite som du behöver registrera vad människor röstar på för att göra en opinionsundersökning.
Mm.
Du frågar människor anonymt, till exempel. Men i den här studien byggde det ju på uppgifter som SCB har, där vi använde oss av utifrån om människor var födda i södra Afrika eller hade någon förälder född i södra Afrika, som var ett sätt liksom att konstruera att de allra flesta sådana personer är svarta. Och sen tänker vi att de allra flesta som är födda i Sverige av 2 svenskfödda föräldrar eller liknande är vita, någonting åt det hållet. Så kan man jämföra de här grupperna. Uppgifterna finns ju hos SCB.
Så det handlar bara om att ställa rätt fråga helt enkelt.
Ja, men visst, och det intressanta är att det är inte bara att man inte har något politiskt arbete kring det här, att hela forskningsvärlden mer eller mindre inte tyckte att det här har varit frågor värda att ställa. Medan man i andra länder har gjort såna här jämförelser sedan något 100 år tillbaka. Liksom.
Hur ser det ut om vi jämför situationen i Sverige för svarta när det gäller, om man jämför det med hur det ser ut i andra länder?
Jag skulle säga att den är delvis jämförbar med andra västeuropeiska länder. Men vad som sägs också är att i Sverige har man mer bostadssegregation än på andra håll. Och bostadssegration är en central del, och då menar jag rassegregation utifrån geografiskt, är en central del av att upprätthålla strukturell diskriminering. Och på arbetsmarknaden tycks det som att ras, hudfärg spelar större roll i Sverige än i andra jämförbara västeuropeiska länder. Det här är lite tentativt, för man har ju inte forskat så mycket på det här i Sverige alls. Men det finns goda anledningar att tro det. Och framförallt vet vi att vi har ju inget medvetet arbete för att adressera frågan. Och det borde vara en indikator om att det nog inte står så bra till.
För att uppmärksamma sig själv och uppmärksamma andra på om man är rasist eller om man tänker rasistiskt utan man tänker på det för att man tänker utifrån sin vita norm och så vidare, så har jag svårt att förhålla mig. För det finns ju ganska många svenskar som röstar på SD.
Mm.
Och då slår liksom journalistgrejen till mig så här, vi ska vara objektiva, vi ska beskriva dem. Så de är rösta på det här partiet, vi får inte kalla dem rasister. Jag tycker det känns så banalt, de säger alla SD är rasister.
Mm.
eller man blir upprörd över att nu har vi så fått så mycket rasister i Sverige. För att de människorna hade ju samma åsikter också innan valdagen. Mm. Vad råder du mig till att kalla dem eller resonera kring de här väljarna? Grunden är ju att jag tänker att det låser diskussionen. Du är rasist, sen nej, det är jag inte alls det. Sen är vi ju färdiga.
En sak som jag tycker också som jag tycker är ganska intressant, det är just dramat kring begreppet rasism eller rasist. Varför det ska vara så dramatiskt att kategorisera någon som rasist. Jag skulle säga så här, att det är ganska meningslöst ändå att vilja göra de distinktioner mellan människor och säga du är rasist, du är inte rasist. Det hjälper ingen framåt. Med det sagt fattar jag inte varför det är så mycket drama kring det heller. Jag skulle säga att den moderna rasismen i termer av ojämlikheter mellan människor utifrån hudfärg upprätthålls väldigt mycket med hjälp av färgblindhet. Alltså oviljan att prata om ras, oviljan att prata om effekterna som det har på våra liv och de skillnader vi lever. Det gör att man inte behöver adressera det. Det gör att man kan införa politik som är raslig och drabbar människor olika utifrån hudfärg och inte behöver konfronteras med att man faktiskt gör det. Det tycker jag är liksom den grundläggande grejen där vi ska börja. Sen, alltså om vi går tillbaka. Vem är rasist? Alltså, på många sätt, så de som röstar på SD. Jag tycker att man kan kategorisera ett parti som vill konstruera alla politiska frågor som att de kunde lösa som det var mindre människor som inte var vita. Så kallade invandrare. Kent Ekeroth har sagt det själv. När han pratar om invandrare eller SD så menar de inte folk från Österrike och Tyskland, och menar folk från södra Europa, Afrika och Mellanöstern. Alltså, färre sådana så löser man alla problem. Jag tycker man kan säga att det här är ett rasistiskt parti. Men det är ju en tyck- och smakfråga. Men, alltså om man tittar historiskt, allt från kolonialism, utrotningen mer eller mindre av amerikanska urinvånare, transatlantisk slavhandel och så vidare. Alltså de som orkestrerade det här, var de speciellt rasistiska eller hatfulla? Eller var det helt enkelt en kapitalism som var oreglerad? Där man kunde kommodifiera svarta människor och göra dem till produkter. Där de här köpmännen som då går ut i världen och först börjar göra affärer i Indien, säger vad det kan vara. Efter ett tag befinner sig en situation där deras produktionskedjor behöver skyddas. Och staten kliver in där och koloniserar. Alltså, visst, det fanns ju en ideologi som sa någonting om att vita människor har någon slags rätt att göra det här. Men i grund och botten, så de som köpte aktier i det här, de som konsumerar de här produkterna som det här producerar och tog del av det här välståndet, var de speciellt hatiska? Och idag, de har det gemensamt att partiet är rasistiskt, och det är alldeles uppenbart, och de har tydligen inget problem med det och röstar på dem ändå för att de vill få ut någonting av det, vad det nu må vara.
Just det, ja, men precis, för de var alltså villiga att tolerera rasism för att det gjorde deras liv bekvämare. För ja, det är ingen som sagt, tittar man historiskt på den hela partiet och när det gäller slavhandeln, ja, så är det ingen tvekan om hur man betraktar andra människor och hur man behandlar andra människor som mindre värda bara på grund av hudfärg. Liksom.
Ja, precis, det är ganska få människor som skulle liksom go out of their way, anstränga sig för att göra rasistiska saker som inte gynnar dem på något sätt, bara för att de är så hatiska. Och om det är de som är rasisterna, så blir själva kategorin rasist ganska meningslös, eftersom den då har bara att göra med, jag vet inte, någon promille av befolkningen. Men om man pratar om alla människor som har internaliserat idéer om att vita människor har förtjänat någonstans att ha det så mycket bättre än som de har det i världen än andra och så vidare, på grund av vad de tror, att vita människor jobbar hårdare, mer laglydiga, upprätta och så vidare, som jag tycker till exempel ligger till grund för mycket av diskussionen av migration idag. Mycket av rasdiskussionen i Sverige är förlagd till migrationsfrågor. För där kan man prata på ett annat... Där kan man prata öppet om ras egentligen.
För att det är dem vi pratar om, det är inte vi.
Ja, men precis. Och nu har vi ett filosofiskt, ett rättviseparadigm, en idé om att människor som är medborgare i staten i västeuropeiska länder, i huvudsak vita, vi har en slags rätt till mänskliga rättigheter som villkor omkring oss, som gör att vi kan tillfredsställa vissa grundläggande rättigheter som att ha tak över huvudet, mat att äta, utbildning och så vidare. Och de som kommer från andra länder och håller på att flytta i land på Medelhavet och så vidare, de har inte de här rättigheterna, för det är det de söker. Och deras utsatthet, tror vi eller låtsas vi, som att den inte har någonting att göra med våra privilegier och hur vi har det. Så vi kan inte med vara liksom moraliskt fördömande mot dem. Prata saker som att man ska inte komma hit och bryta mot lagen genom att...
Och vad hände där? Jo, då kopplar vi det alltså till medborgarskapet plötsligt. Att först ska du förtjäna någonting, först ska du ge och sen ska du få tillbaka.
Ja, och det här medborgarskapet har ju de flesta vita människor automatiskt. De föds in i det, så att säga. Och eftersom, och det här är lite det som ger legitimitet, att svarta personer som jag kan också ha medborgarskapet, så kan man säga att det här är rasneutralt. Jag menar att det inte är rasneutralt för 5 öre. Och om inte jag hade ett svenskt pass, så skulle det inte spela någon roll om jag flöt i land i Medelhavet eller någonting sånt där. Men jag tror att om det började dyka upp vita kroppar i Medelhavet, så skulle toleransen för det vara mycket mindre. Och man skulle börja prata om det på ett annat sätt. Mm. Och man skulle inte lösa det genom att göra ett avtal med Libyen eller Turkiet eller vad det nu må vara, och förvara människor på olika sätt. Och det är vad jag tror.
Så hade den här lille pojken som flöt till land haft en annan hudfärg, så hade den där bilden kanske inte spridit.
Nej, och hade kanske pojken varit vänd mot oss och vi hade sett hans svarta hår, och hade han haft en kaftan på sig istället för kläder som associeras till hur små vita barn klär sig, shorts och t-shirt, så hade också kanske empatin varit en annan.
Det var ju jag måste erkänna att jag nog använt ordet eller uttrycket så här att jag är nog färgblind. Hur dumt är det då på en skala?
Ja, för det första är det oärligt. Så det är ju, du ljuger liksom. Det är inte bra. För det andra...
Vi börjar där.
För det andra är det problematiskt. För att jag vet att en del vill vara det som ett ideal. Vi tänker oss att staten, vi människor ska vara färgblinda. Men om vi tänker oss att färg, hudfärg spelar roll för människors villkor, för de möjligheter de har och så vidare, då blir den här färgblindheten kan vara förtryckande. Jag menar, vi skulle ju kunna ha en vän här med på, som skulle varit med i vår podd, och som är rullstolsburen. Och så sätter vi oss på ett ställe utan hiss, 10 trappor upp, och så ringer vår vän där och säger, men du, jag kan inte vara med på den här podden för jag kommer inte åt. Och så säger vi att, men ja Per, vi är funktionsvariationsblinda. Så för oss, vi fattar inte ens vad du pratar om. Hej då! Alltså, det är ju det. Det är olika saker att vi placerar mötet i ett ställe utan hiss med tio trappor för personer som har förmågan att gå på sina egna ben och för personer som är rullstolsburna. Det är olika saker. Mm. Alltså kan vi inte vara lika i det avseendet. Så att, och det där tror jag många kan förstå när det kommer till allt möjligt, utom just hudfärg. För att det finns så mycket lager av moraliserande kring just hudfärg och den formen av diskriminering och överunderordning, att det har blivit lite komulfå, att det har blivit i sin ordning att säga att nej, men jag är färgblind. Och det är ju som så många andra sammanhang, vita människor i en ekokammare som har samtalet. I Sverige så har du ett samtal om rasfrågor som kan föras av enbart vita människor eftersom ras inte finns. Så när vi pratar om förortsfrågor, det är egentligen en rasdiskussion. När vi pratar om migration, så är det också en rasdiskussion. Men eftersom vi inte finns ras i Sverige, så kan vita människor sitta i en ekokammare och prata om det här. Jag brukar säga så här, att migrationsfrågan som ett exempel. Man brukar säga, ja, man kan inte prata om migration, för då blir man kallad rasist. Men det är omöjligt. För det första, man kan prata jättemycket om migration. Vi pratar bara om migration. Det blir varje år en central politisk fråga för varje val. Och alla politiker tävlar om att de ska adressera det här. Men med det sagt, jag menar att 90% av diskussionen om migration handlar om rasism. För att är det någonting som migration är, så är det en hundvissla. I den meningen att det är ett samtal som har med ras att göra. Men det framställs som det inte är det. De personer som är jättearga på migration, som vill stoppa migrationen och tycker att migrationen förstör så mycket, de har det gemensamt också att de utifrån ras har idéer om att det här är en vit mans land någonstans.
Just det.
Och att vithet borde premieras på olika sätt. De skulle inte säga det öppet, men det finns där. Jag menar, de som är politiskt organiserade kan vara frågorna, absolut. Kolla bara på USA. De som vill bygga muren, de är nostalgiska till ett 50-tal. Vad var det som var speciellt på 50-talet? Jo, svarta människor och latin och så vidare visste sin plats.
Det är hotande. Ja. Jag sitter och tänker flera olika saker, men jag tänker nog framförallt att vi kanske borde börja prata mer om identiteter politik, inte identitetspolitik, som att man bara var en sak.
Ja, sen är det ju rent politiskt verkar som att vissa identiteter är mer mobiliserande än andra.
Mm.
Jag menar, ta bara den här frågan om hur man förstår sig själv. Om man vill placera sig själv och vilka man är i motsatsställning till. Svenska arbetare, om det finns vita arbetare kvar, och det gör det ju. De borde ju identifiera sig mer i motsatsställning mot deras kapitalister. Det är de som har flyttat ut jobben, stuckit med sitt kapital, ställt svenska orter där man tillverkar saker mot tillverkning i Bangladesh och så vidare. Och sen är det automatisering som man sysslar med som har gjort att, så att säga, jobb försvinner. Forskning visar att i sammanhanget migration har ju ingenting att göra med att jobb försvinner. Och dessutom, om man vill vara helt ärlig, om det inte vore för migration skulle man knappt ha någon tillväxt i Europa. Och det är ju därför folk fortsätter få komma hit.
Mm.
Men ändå så är det kring migration som de centrala politiska frågorna ligger. Till den nivån att Hillary Clinton kom till Europa, tror jag det var här senast, och sa att om inte de europeiska länderna får bukt med migrationen så kommer vänstern i Europa liksom att förlora. De måste liksom ta tag i det här. Mm. För typ högern har rätt. Och man bara tänker, wow, det här är liksom samma kvinna som gjorde Trans-Pacific Partnership och NAFTA och liksom ställer till det i Libyen och så vidare. Så att flyktingar behöver flytta på sig och migranter. Och hon kör det här snacket liksom.
Mm.
Det är liksom otroligt. Hon ska ju föreställa amerikansk vänster, och därför jag säger det. Även fast i en europeisk kontext så är det lite speciell vänster liksom.
Nej. Ja, det är svårt ämne att prata om privilegier därför att det finns så många man är omedveten om. Jag vill inte sluta på sån peppig mode, men det blir ändå det. Vad tycker du om man känner att fan, jag vet inte riktigt om jag är drabbad av det här, om jag är liksom, eller jag misstänker att jag har tankar om mina privilegier. Vad börjar man? Är det att erkänna sina egna fördomar? Är det att liksom erkänna att vi alla nog är liksom rasistiska i någon mån eftersom vi är kodade i det och har det arbetet med oss?
Ja. Alltså jag tror någonstans att det här är saker som, alltså det finns saker man vet och det finns saker man vet och måste förhålla sig till. Alltså jag skulle kunna köra en föreläsning för det här om privilegier, fine liksom, men för dig att i din vardag behöva vara medveten om dina privilegier och förhålla dig till det kommer bara hända utifrån en politisk kamp där minoriteter och allierade har jobbat för att det här ska vara uppe på dagordningen, uppe på ytan. Om vi tittar på människors attityder till jämlikhet, rasjämlikhet, så har det visat sig att, om man tar USA som exempel återigen, att innan avsegregeringen så hade vita amerikanare väldigt starka åsikter om att segregeringen skulle vara kvar. Men efter att den var borta, på grund av en politisk kamp som fördes av framförallt svarta då, andra rasminoriteter, men också vita allierade, då uppgav en väldigt stort skifte. Då uppgav vita människor, nej men vi tror inte på rassegregation. Och inte bara det, de menar också att de alltid har varit emot rassegregation. Så någonstans, den politiska verklighet man har formar människors normer och idéer om vad som är okej och inte okej. Så att det är lätt att snacka liksom, att jag är medveten om mina privilegier, men det är först när man gör som myndigheten där jag jobbar på myndighet, där jobbar man med jämställdhetsintegrering kallas det. Om du frågar svenska män, känner du, är du jämställd, tror du på jämställdhet, skulle 99% säga ja. Och idag till och med våra rasistiska krafter identifierar sig som vi är jämställda, vi är europeer, de är barbarer och patriarkala. Alltså alla är jämställda idag liksom. Men likväl vet man att om man inte har det här medvetna, systematiska arbetet för att främja jämställdhet, så blir det bara snack. Och det är lite samma sak med det här att få människor att säga, ja men jag är medveten om mina privilegier. Om inte vi har ett systematiskt arbete kring just de olika privilegierna och garantera att människor inte diskrimineras på grund av de strukturer vi har, så gör det inte så mycket att folk säger att de har vissa idéer. För det reflekterar mer vad man ska tycka och tänka i den tid vi lever liksom.
Om man skulle läsa tre böcker som hjälper en att förstå mer de här frågorna, vilka skulle du rekommendera då?
Racism Without Racists av en författare, en sociolog som heter Eduardo Bonilla Silva. Jag skulle säga att man kan läsa en bok av Michelle Alexander, heter hon, som handlar om det fängelseindustriella komplexet i USA. Bara slå mig. Och jag tycker man ska läsa något skönlitterärt, och varför inte läsa Allt går sönder av Chinua Achebe, som handlar om effekten på en enskild afrikansk patriark när kolonialismen kommer nära in på honom.
Låt de tre väldigt bra böcker. Tack snälla för att du kom hit.
Tack själv.
Att prata om smygrasisten i mig var inget jag planerat, men riktigt bra samtal är sällan planerade och det här blev ett fint samtal. Och det är klart jag kunde klippa bort det där om jag velat, men min förhoppning är att du kanske kände igen dig en aning och att det därmed också ger dig nya perspektiv och privilegier på samma sätt som det här samtalet gav mig det. Producent för Perspektiv är Gabriela Lahti. Jag heter Per Granqvist och podden görs av VV Media i samarbete med Acast. Tack för att du lyssnat. Vi hörs snart igen.